Tack så jag. Ja, god kväll allihopa här. En del nya ansikten som jag aldrig har sett förut. Och ni har säkert aldrig sett mig heller innan. Så det är ju roligt att träffa nytt folk. Jag heter Bengt Wedemalm och är, ja, vad ska jag säga, att jag är svensk. Men jag har bott i Storbritannien strax söder om London de senaste 15 åren. Annars är jag född i Vänersborg som inte är så jättelångt härifrån. Jag är gift med en fru. Anledningen att jag säger en fru är att jag reser mycket i länder där man har mer än en fru. Och jag tycker det är alldeles tillräckligt med en fru. Inte mer än tillräckligt, men det är alldeles tillräckligt. Jag har 4 barn och i slutet av det här året så kommer jag ha 8 barnbarn. Så att vi är en, tycker jag, en ganska stor familj. Jag hade aldrig planer på att bli varken pastor, präst eller förkunnare eller något sånt här. Jag ville bli läkare eller musiker. Det var 2 olika saker jag ville bli innan jag blev frälst. Sen blev jag frälst. Fick möta Jesus radikalt. Och han vände upp och ner på väldigt mycket i mitt liv. Och sen så ändrades inriktning. Så blev jag kallad av Gud till tjänst. Och så har det varit de senaste 35 åren eller så. Så har jag haft förmånen att resa väldigt mycket. Besöka otroligt många olika platser, nationer över hela världen. Och fått se Herren Jesus göra fantastiska saker under de här åren som har varit. Och jag är fortfarande oerhört fascinerad av Jesus. Och varje dag är ju ett äventyr tillsammans med honom. Därför att han lever. Och han har faktiskt all makt i himlen och på jorden. Så det är ju alltid en förmån att få träffas så här. En lördagkväll. På en sån här vacker plats. I Munkedal. Första lördagkvällen jag spenderar i Munkedal ska jag säga. Men och så vet vi ju då att han är här. Därför att han har faktiskt gett sitt löfte. Att när vi samlas i namnet Jesus så är han närvarande genom den helige ande som han har sänt. Så jag tror ju på Fadern, Sonen och den helige ande. Jag tror på en treenig Gud. Och det är 3 personer men en Gud. Om du har frågor om det så kan vi tala om det efteråt för det tar lång tid att förklara det. Men jag tror på allting som står i Guds ord. Jag är en om man säger en bibeltroende kristen. Och jag tror på det självklart därför att jag vet att Guds ord är Guds ord. Men också under alla år som jag har följt Jesus så har jag faktiskt sett att hans ord fungerar. Så jag tänkte läsa ett bibelställe ikväll för dig. Börja med det. Och det är faktiskt ett av de sista orden. En av de sista uppmaningarna som Jesus ger oss innan han då åker tillbaka till Fadern i himlen. Där han sitter idag på Faderns högra sida och ber för dig och mig, vilket är väldigt uppmuntrande. Och så jag vill att du går med mig till Markus 16. Det var väldigt länge sedan jag talade ifrån Markus 16. Så att jag ser fram emot det just nu. För jag älskar de här verserna väldigt mycket. Och om vi läser i Markus 16 från vers 15. Så säger Jesus det här då. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. För hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och det ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Ska vi be tillsammans här ikväll en gång till? Jag tackar dig Fader att vi får vara tillsammans här ikväll i namnet Jesus. Jag tackar dig för det löfte som du har gett till oss. Att när vi kommer samman i ditt namn så är du närvarande genom den helige ande som du har sänt. Jag tackar dig helige ande för att du är verksam här på jorden idag, just nu. Jag tackar dig för att du är här i den här lokalen just nu. Jag tackar dig för att du är Gud. Jag tackar dig för att du är uppståndelsekraften. Jag tackar dig för att du är smörjelsen som bryter ok. Och jag ber dig om nåden att kunna tala på ett förståeligt sätt ikväll. Så att mina vänner här kan ta emot ordet. Och så att precis som det står i ordet, det ska kunna utföra det till vad det är sänt. Så att Jesus blir förhärligad. Jag tackar dig för det, Fader. I Jesu namn. Amen. Som jag sa var det här några av de sista orden som Jesus sa innan han gick upp till himlen. Men innan det här så hade det ju hänt någonting otroligt dramatiskt i Jesu liv. Och hade vi haft tid hade vi kunnat läsa om allt detta i evangelierna. Men jag ska bara återge det väldigt kort vad som hade hänt innan detta. Det var ju nämligen så att Jesus dog på korset. Och det vet vi som är, om man säger, kristna eller gammalkristna. Vi känner ju till att det var så. Och det är därför som vi har ett kors i kyrkan. Det är därför ibland vi har kors runt halsen. Det är därför att vi firar att Jesus dog. Men han uppstod också. Det står att han uppstod på tredje dagen. Och vi som är kristna, vi tror ju faktiskt att han uppstod på tredje dagen. Och att han lever än idag. Men när Jesus stod på korset så var det någonting oerhört som hände. Och det är väldigt viktigt att vi förstår det som hände i samband med att vi läser de här bibelställena. Därför att det som Jesus sa här hade ju väldigt mycket att göra med det som hade hänt när Jesus dog på korset. Du vet, när Jesus började sin tjänst här på jorden. Det började ju när han var 30 år gammal. Fram till 30 år gammal så hörde du inte talas om Jesus. Han var snickarsonen Jesus Josef. Han syndade aldrig. Han gjorde aldrig uppror i tonåren som alla andra gjorde på den tiden. Utan han var ju den absolut perfekta sonen som kunde växa upp i en familj. Maria och Josef hade inga problem med honom. Bara en gång när han ville stanna längre i templet än vad de hade planerat. Det var väl det problemet de hade med sin son. Det var nämligen så att Jesus var syndfri. Jesus var perfekt. Han hade inte synd i sitt liv överhuvudtaget. Och sen när han blev smord av den helige ande, samtidigt som han blev döpt i Jordanfloden, han var 30 år gammal, så började han ju den tjänst som han var kallad att utföra här på jorden. Och han började predika. Han hade ett väldigt gott budskap. Budskapet var att himmelriket är nära. Budskapet var att Gud är en god Gud. Att Gud har inte glömt bort dig. Och att Gud vill dig väl. Det religiösa budskapet på den tiden som då predikades av fariser och de skriftlärda var ju av en helt annat slag. Det var nämligen så, där var det hårdhet, det var fördömelse, det var lag, det var ingen nåd överhuvudtaget. Men när Jesus kom så var han full av nåd och sanning. Han inte bara predikade utan han väldigt praktiskt hjälpte människor. Han upprättade människor som var nedbrutna. Han reste upp människor från de döda. Han väckte upp dem från de döda. Och han botade människor. Och om man studerar i skriften, i evangelierna, så förstår vi att han botade faktiskt alla möjliga olika slags sjukdomar. Och han ägnade mycket tid åt detta. Det var inte bara någonting som hände vid sidan om någon gång då och då. Utan de ryktena som gick ut om Jesus från Nazaret, det var att han botade de sjuka och han hjälpte människor som hade stora problem. Och när Jesus sen gick till korset, vilket ju var huvudsyftet med att han kom här till jorden, så kan vi förstå när vi läser både Jesaja och vi läser ett av Petrusbreven, så förstår vi att det var inte bara det att han dog på korset. Det var inte heller bara det att han dog och tog på sig människans synd på korset. För det gjorde han. Han tog på all vår synd. Och Bibeln förklarar ju väldigt tydligt att varje människa, hur god och fina och goa och härliga vi är, va? Det spelar ingen roll hur bra vi är. Så vi är ändå syndare. Det ligger i naturen från det att vi föds, va? Ibland är det ju jobbigt att tala om det, va? Men det är så, va? Vi måste säga det som Bibeln talar om, va? Och det står väldigt tydligt. Och på grund av synden, ordet synd betyder det grekiska ordet hamartia, och det betyder att man missar målet. Så att någonting är felprogrammerat i människan från början. Man går bort ifrån Gud istället för att gå till Gud. Och fadern då, skaparen av mänskligheten, han, du känner ju till den här historien. Han vill ju ha tillbaka människorna. Och då dog Jesus och tog synden på sig själv. Och betalade faktiskt priset för, hur otroligt det än låter, för alla människors synd. Allihopa. I år är det väl, vad är vi, 8 miljarder människor som lever i år. I Sverige är det 10 miljoner bara i Sverige. Jag menar, tänk dig, han betalade priset för alla dessa människor. Han tog all den synden på sig själv. Och så dog han. Men det står också, både i Jesaja och det står, som då är en profetia, om det som skulle ske när Messias kom. Och det står om vad som hände. Petrus, en av lärjungarna, hade ju en otrolig insikt, både praktiskt och erfarenhetsmässigt, men också genom den helige ande, hade en insikt vad som verkligen skedde. Det som skedde också var faktiskt det att de sår som Jesus tog på sig när han blev korsfäst, genom de såren. Och egentligen, jag tycker det är svårt att prata om det här egentligen, för att det är svårt att beskriva det på ett sätt så att det blir värdigt, va? Men hela Jesu kropp var full av sår när han korsfästes. Och då står det i Jesaja bok 600 år tidigare, och sen står det senare i Petrus epistel i brevet, att genom hans sår har ni blivit helade. Det här är vad som står i Bibeln. Det är det som står i ordet. Jag har bara rätt som en förkunnare av Guds ord att säga det som står skrivet i ordet. Och jag är övertygad om att så var fallet. Så att när Jesus då, efter det att han hade genomgått denna fruktansvärda sak, han dog, gick till dödsriket och sen slutligen uppstod ifrån de döda. Jesus var ju fullständigt medveten om vad som hade hänt. Han visste att nu har jag besegrat syndens kraft, syndens makt. Jag har också besegrat sjukdomens makt. Och det är väldigt viktigt att förstå det. Därför att när Jesus sen samlar lärjungarna på Oljeberget. Jag vet inte om du har varit på Oljeberget någon gång. Jag åker dit varje år flera gånger. Det är en av mina favoritplatser i världen faktiskt. Och jag predikar där varje år när vi har våra Israelresor. Det finns såna här små fina amfiteatrar. Man kan samla några hundra personer. Och så har vi alltid väckelsemöte på Oljeberget. Och ibland så predikar jag från det här. Därför att det var just där som han talade de här orden. Just där på Oljeberget så samlar han ju lärjungarna. Och lärjungarna var ju lite som dig och mig. Som vi ofta är, va? Kanske är du sån ikväll, jag vet inte, va? Alltså, vi kan vara lite stukade av livet. Vi kan vara lite omskakade av omständigheterna. Kanske har vi råkat ut för en sjukdom. Vi har kanske haft en jättetuff vecka. Har fått ett negativt besked av doktorn. Eller det kan vara en massa olika saker som du och jag kan vara med om. Och det kan ju störa, har du varit med om det någon gång, att det stör din vardag, eller det är liksom en besvikelse som kommer där och det är svårt riktigt att vara fokuserad och tänka på att ja, Gud är god och Jesus lever. Och lärjungarna hade gått igenom sin rollercoaster, sin berg- och dalbana de där dagarna innan de samlades på Oljeberget, för att ena stunden så var Jesus död, andra stunden så var han uppstånd ifrån de döda, sen försvann han igen, sen kom han vandrande genom en vägg och sen så, det var alla möjliga saker, va? Det var inte lätt att vara en lärjunge på den tiden. Och sen sa de till, samlas på Oljeberget. Och då står ju en del där och de väntar och de diskuterar säkert så här, men ska han komma nu då? Tänk om inte det är han, va? Det kanske är hans kusin eller hans bror eller någon annan. Det kanske är så att han inte uppstår ifrån de döda. Det var en massa olika frågor. Det står att en del inte trodde. Men så står det att en del trodde och de gick ner och började tillbe honom. Och det står att när de tillbad honom så gick Jesus fram. Och det är det jag tror vi gjorde här ikväll faktiskt. Vi tillbad honom. Vilket underbart namn det är. Det är en av de finaste sånger jag vet just nu. Vet, när man sjunger sådana sånger så tillber man Jesus. Och då händer det någonting. Precis som det hände då vi på Oljeberget. Då trädde Jesus fram. Och då får han frihet att tala, va? Och när han trädde fram så sa han de här fantastiska orden. Han sa att all makt är given till mig i himmelen och på jorden. Därför ska ni gå ut och predika evangelium. Det sa han i Matteus 28. Och sen i Markus 16 så säger han: ni ska gå ut och predika över hela världen. Predika. Och de som tror och tar emot och döps, de ska bli frälsta. Om man inte tror och tar emot så kommer man bli fördömd. Och sen säger han, och dessa tecken ska följa dem som tror. Det här är väldigt känsligt, det här bibelstället. Därför att det är en del som inte gillar det. Det är till och med en del flumteologer som försöker plocka bort det från Bibeln. Och om de flumteologerna lyckas med allt vad de vill så finns det inget kvar i Bibeln till slut. Då är det bara en liksom någon lite blandning av olika saker, så vill de säkert lägga till egna ord, men vi är inte flumteologer och det är inte det som behövs i Sverige idag, utan vi behöver Guds ord. Och det här i Markus 16, det är som det står. Det var precis så här Jesus sa. Han sa så här: och dessa tecken ska följa dem som tror. Han sa inte dessa tecken ska följa påven. Han sa inte dessa tecken ska följa den väldigt speciella prästen som bor på det stället och han är biskop och det är liksom så här. Eller dessa tecken ska följa den fantastiska evangelisten som kommer då och då och har några fyrverkerier till möten. Och då kan det hända lite tecken under. Nej, han sa så här: dessa tecken ska följa dem som tror.
Jag gillar att Jesus sa på det sättet. Därför att han gör det väldigt tillgängligt. Och en sak som du måste känna till med Guds rike och med livet med Jesus och den kristna vandringen med Gud, det är att den är tillgänglig. Den är tillgänglig för alla människor. Det är inte exklusivt, utan det är inklusivt. Jesus är inte exklusiv, han är inklusiv. När han säger så här att dessa tecken ska följa alla dem som tror, då tänker han inte så här: ja, om du verkligen tror, alltså, så att du verkligen känner, det bara spruta tro i öronen på dig, va? Du har så mycket tro så du knappt kan gå, du flyger. Det var inte så han sa. Dessa tecken ska följa dem som tror. Precis som Tor sa innan vid pålyssningen, om du har tro så, även så som ett senapskorn, ska du kunna flytta berg. Vad är det för tro Jesus talar om? Jo, han talar om den tron som kommer när man lär känna Jesus. Och den tron som kommer när man som ikväll just nu talar Guds ord. Jag talar inget annat än Guds ord. Och det som händer när man talar Guds ord, det är att något väcks. Det är att något väcks på insidan av dig. Tro. Det är tro. Det känns inte alltid, men det är där. Det är tro. Först kommer hopp. Ja, kanske. Ja, sen kommer tro. Ja visst, det är ju så. Alla dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn börjar han. Det är väldigt intressant. Du vet, Jesus, han hade ju talat till lärjungarna tidigare. Han hade sagt att om ni tror på mig ska ni göra samma sak som jag. Och till och med större saker. Och om man studerar Jesu tjänst, vad brukar han göra när han kommer till en ny plats? Vi skulle kunna gå tillbaka till Markus kapitel 1 till exempel, och Markus 2, där Jesus kommer för första gången till Kapernaum. Kapernaum är ju idag en stad som inte är en stad, utan det är ju en museistad. Det ligger vid Galileiska sjön, fantastiskt ställe. Och jag har många gånger undrat, vad alls ändå har inte någon köpt hela stället för och byggt en fin holiday resort eller något sånt där, va? Eller byggt upp en stad på den här platsen. Men sen vet jag ju att Jesus profeterade ju och sa att det kommer aldrig vara folk bofasta på den platsen. Och det är det fortfarande inte heller idag, 2000 år senare. Så det för mig är det väldigt uppmuntrande, för det är också en deklaration att Guds ord är sant, va? Det som står håller. Men Jesus gick in i synagogan. Och det första som hände när han började läsa skriften i synagogan, det är att en som det står då, det här är vad Bibeln säger, det är inte någon ny teologi eller någon lustig lära, utan det står i Bibeln att en demonbesatt människa börjar ropa och skrika när Jesus börjar tala. Och Jesus naturligtvis i sin godhet kastar ut den anden. Så Jesus vet ju precis vad han talade om. Och Jesus, han kastade faktiskt ut, eller drev ut som det står, många onda andar när han gick här på jorden. Det där är ett litet känsligt ämne i Sverige med jämna mellanrum. I kyrkor och församlingar. Och jag förstår varför. För i många sammanhang, jag har varit med, men jag har sett sådana sammanhang där man liksom överdriver det hela, va? Och man liksom försöker hitta demoner i allt som rör sig. Och det är väldigt obehagligt, va? Jag har varit på sådana möten. Det kommer in predikanter och de ser ut som demonerna. De letar efter det onda. Och jag säger alltid till sådana predikanter att sluta upp, säger jag. Det står inte i Bibeln att du ska söka det onda. Det står att du ska söka Guds rike. Det är stor skillnad. Men jag har lärt mig det, att när man söker Guds rike och man vandrar med Jesus och man möter ondska eller möter mörker, då måste något ge vika. Jag har ganska mycket erfarenhet av sådana saker. Jag har jobbat mycket fortfarande i muslimska länder. Och jag tänker just nu på ett tillfälle när den helige ande hade talat till mig om att öppna upp ett arbete i ett, av ett land som jag inte kan nämna vid namn nu, för det är lite känsligt allting det där. Jag vill inte säga det för att det här spelas in. Men det är i alla fall ett av de här länderna som på den tiden var fullständigt onått utav evangelium. Det är alltså inte i Europa utan långt bort härifrån. Ett muslims dominerat område. Ett område som också har väldigt mycket, haft mycket terrorism och mycket terror har kommit ifrån den platsen. Men Gud sa till oss att vi skulle åka dit och öppna upp ett nytt arbete. Det var det första kristna arbetet någonsin som startades. Och det gick förvånansvärt bra. Vi fick se muslimer bara efter ett par dagar komma till tro. Och efter 3 månader ungefär tror jag så hade vi startat en ny församling. Det var första församlingen i det landet. Landet hade cirka 12 miljoner människor. Det fanns ingen kristen församling där innan. Och det började vad man skulle kunna säga idag kanske en väckelse. Det här var några år sedan. Och jag på ett sätt så bara väntade jag på att motståndet skulle komma. Inte att jag förväntade mig något ont, men jag vet ju att om man går in på sådana områden så möter man alltid patrull på någonting. Och då i alla fall så efter 3 månader ungefär så var det några radikala muslimska ledare som började reagera. Nu är jag som jag älskar muslimer. Jag har många muslimska vänner, men jag tycker inte om den radikala islamska anden och det uttrycket. Jag är väldigt emot det. För att, som jag ser det så är det emot allt vad liv är. Jag är för liv och kärlek och godhet. Och i alla fall de här började reagera och faktiskt mordhotade mig. Och la väl någon fatwa på mig också. Det har hänt vid några tillfällen, men det har ingen kraft över mig så det funkar inte. Och det var det speciellt en man som var en av de styrande i det distriktet som den här stan, som var den näst största stan i landet. Han låg bakom detta och han hade då blivit radikaliserad och bland annat varit i Mekka och fått ta del av det som hände där. Och jag frågade den helige ande, vad ska jag göra med detta? Det var ju lite obehagligt. Jag vill absolut inte, själv vill jag leva länge. Och jag vill inte att de som vi arbetar med ska råka illa ut. Så jag frågade honom, frågade den helige ande. Den helige ande sa till mig att jag vill att du ska stämma ut, boka ett möte med den här mannen. Han gav namnet på den här mannen. Och Gud sa, det är han som ligger bakom alltihopa det här. Och jag ska ge dig ett ord och ge till honom. Så jag bokade ett möte och han var väldigt intresserad av att träffa mig. Så vi åkte upp dit en måndag morgon tidigt, 8:00 var det, kommer jag ihåg. Så kom upp till hans kontor i stan. Och när jag kommer in på hans kontor, jag har med en vän, så börjar han skrika och förbanna mig. Och han låter precis som, ja, försäkt mig, han låter som en demon alltså. Det är bara ondska, bara sprutar ut ur honom. Och jag bara tittar på honom. Och så säger jag till honom att vara tyst. Och sätta sig ner. Och det hjälpte. Och så sa jag till honom så här. Att du vet inte, sa jag, vem du strider mot. Han bara så här. Du strider inte mot en man från Europa, sa jag. Du strider mot Guds son, sa jag. Jesus. Så här. Och, sa jag, han har gett mig ett ord att ge till dig, sa jag. Och då lyssnade han lite extra. Sa så här, han har sagt till mig att om inte du slutar med de dumheterna du håller på med så kommer du förlora ditt jobb inom 2 veckor. Och när jag sa de här orden så kändes det helt rätt, va? Och han förbannade mig. Och jag sa, det var vad jag hade att säga. Så gick jag ut. 2 veckor senare så förlorade han sitt jobb. Och de fick en ny person som jobbade med det jobbet. En hög position. Första han gjorde var att bjuda in mig på middag. Och under middagen som varade 3 timmar så satt vi och diskuterade om olika saker, om tro. Jag älskar att tala om min tro med muslimska, speciellt muslimska ledare. För att många gånger har de en förståelse, va? Om de inte är radikaliserade. Är de radikaliserade är det väldigt svårt. Då måste du be starkt innan. För då är det saker som behöver brytas ner i deras sinnen. Men i alla fall, i det här så hade vi ett väldigt trevligt samtal. Och sen när 3 timmar hade gått så reser han sig upp. Och så tar han av sig sin mantel. I de här länderna hade de sådana vackra mantlar på sig, broderade. Och så gav han den till mig. Och så sa han: den här manteln vill jag ge till dig, för du är som min broder, sa han. Och jag tittade på honom. Okej, för jag hade ju ingen mantel i honom. Så att, jag sa okej, sa jag. Och sa han: jag ger mitt löfte till dig personligen idag. Att du kommer inte ha några som helst problem med att göra det väldigt viktiga och positiva arbete som ni utför i vårt land. Jag kommer beskydda dig. Så jag tog emot manteln och tackade honom så mycket. Och förstod att det vanns en seger där. Det var någonting som bröts när jag träffade den andra mannen. 3 månader senare så blev jag inbjuden till den nationella regeringen. Vi träffade en av de högsta ministrarna. Hade en 3 timmars middag med honom också. Och det slutade med att han gav mig ett kontrakt. Och på det kontraktet stod det att jag och vår organisation har rätt och fritt tillträde till samtliga städer i det här landet att utföra det kristna arbete som vi hade påbörjat. Idag, några år senare, så hittar du i det landet kristna församlingar över hela landet. Va? Så att jag förstår. Jag förstår det här när det gäller att stå emot det onda. Va? Att stå emot djävulen och att faktiskt kasta ut onda andar. Jag har haft möten där jag har haft ledare för, vid ett tillfälle, ledaren för på den tiden Europas största satanistförsamling. Konstigt nog så finns det sådana i Europa. Kom och skulle förstöra de här mötena som vi hade. Och det hela resulterade i den långa historien. Jag skriver om det i min bok, en av mina böcker. Det hela resulterar i att jag faktiskt kastar ut onda andar ur den som var då ledare för vad de sa i alla fall, vad information gavs till mig. Den största satanistförsamlingen i Europa, han blev befriad och frälst. Och genom det så startade en väckelse bland alla hans efterföljare. Så mängder av satanister blev frälsta och blev befriade från onda andar. Så att jag tror på det här som Jesus säger. Nu tror jag inte att vi behöver göra det här ikväll, för ni är så snälla och belevade ute allihopa, så vi behöver inte oroa dig. Jag letar inte efter sådana saker. Men jag vet att det finns någonting som är en motstånd emot Guds rike. Men du och jag, när vi läser det här, så ska vi ska ta mod till oss och vara faktiskt uppmuntrade i våran tro och förstå att faktiskt så kan vi stå emot det onda. Därför att Jesus har sagt att dessa tecken ska följa oss och det ska ske. Sen så fortsätter Jesus och så säger han så här: att i mitt namn ska ni tala i nya tungomål. Och det här är ju, jag vet ju inte om vilken kyrka du kommer ifrån eller vilket sammanhang, eller om du är från någon kyrka överhuvudtaget. Kanske första gången du är på något möte, och för mig spelar det absolut ingen roll. Alla är välkomna. Men jag har alltid varit fascinerad av det övernaturliga. Och när jag säger övernaturliga, då menar jag inte det här new age, ja, det här flummet där man, det liksom bara leder till huvudvärk. Den sidan är jag inte intresserad av. Men jag har alltid varit intresserad av den sanna övernaturliga guden. Och när jag läser Bibeln, när jag läser apostlagärningar, så ser jag ju det händer ju övernaturliga saker hela tiden. Va? Så ända sedan jag blev frälst och senare döpt i den heliga ande. Jag blev alltså en riktig pingstvän, fast jag aldrig ville bli det. Men jag blev värre än alla pingstvänner, tror jag. Jag talade mer tungor än de flesta jag hade träffat. så kände jag ändå då att då öppnades det upp någonting där jag började kunna förstå saker, andliga saker. Va? Och på ett sätt har mitt liv, en del av mitt liv har varit en resa i detta, för att jag har fått se väldigt många, som jag skulle vilja säga, spännande och häftiga, det låter lite tonårsaktigt, men jag är inte så gammal, häftiga saker alltså när det gäller det kristna livet. Och jag tänkte alltså bara dela en sak, bara för att uppmuntra dig. Det här med ett tungomål. Alltså, när jag blev döpt i den helige ande så började jag ju tala i nya tungor. Jag visste inte att man inte skulle det, så jag gjorde det. Det kom direkt. Va? Jag blev som en, jag säger ibland, jag kände mig som en kulspruta. Va? Det bara exploderade och sprutade tungotal ur mig. Va? Och jag var så rädd att det skulle sluta. Men det slutade aldrig. Det har hållit på ända sedan dess. Va? Och jag kan börja tala i tungor när som helst. Ibland talar jag tungor i sömnen. Talar tungor i kör bil. Det är väldigt bra att tala i tungor. För då håller man sig i Guds kärlek, står det. Det är väldigt svårt att bli arg när man talar tungor. Det är en annan predikan. Men i alla fall, så jag tror på det. Men sen så har jag också sett då. För att på pingstdagen, när man läser Apostlagärningarna 2, så ser man ju att ett uttryck för andedopet som hände då, det var ju då hela karusellen startade, om man säger så. Det var då första församlingen bildades och eller föddes. Och sen dess så har ju det här funnits tillgängligt för Kristi kropp, det övernaturliga, det heliga andelivet. Men då läste jag ganska tidigt att men det är ju inte samma tungotal som jag har. Det var säkert flera som hade det, men sen förstod jag ju att det var ju faktiskt sådana som började tala andra språk. Va? Som de inte visste, men som andra förstod. Och det där har jag varit lite fascinerad av. Va? För att det tycker jag är väldigt spännande. Va? Det är ju så övernaturligt som det kan bli. Va? Och speciellt då såna, för min del, jag reser i så många olika länder. Och ibland så hade det varit väldigt praktiskt då att slippa ha tolken, va. Och bara säga, nu tar vi italienska, va? Jag ska dit nästa nu i veckan. Va? Då kan vi bara köra på det, men det funkar inte riktigt på det sättet. Va? Men vid några tillfällen så har jag varit med om det. Va? Jag minns speciellt ett tillfälle, det var inte så länge sedan. Så var jag i, det var så att vi hade startat upp, höll på att starta upp ett nytt arbete i, hej, hej, i Tyskland, i Tysklands näst största stad, Hamburg. Och jag var med och hjälpte till och vi startade upp en ny församling där, ett nytt arbete. Och jag var där i många år och hade möten regelbundet. Vi fick se väldigt mycket härliga saker hända. Mycket människor blev frälsta och så vidare. Så det var jättehärligt. Och så vid ett tillfälle, jag brukar åka dit på söndagkvällar. Jag predikar mycket i Tyskland och har ett kontor där också. Och på en söndagkväll så stod jag tillsammans med min tolk och jag var jättetrött. Jag var fullt med folk. Och så predikade jag och sen, han är ganska stor min tolk, så jag brukar använda honom och luta mig mot när jag blir trött. Det såg lite roligt ut. Så jag stod och lutade mig mot honom. Och sen började jag be i tungor. Jag visste inte hur jag skulle avsluta mötet. Så började jag be i tungor och sen rätt som det var så kände jag hur något förändrades. Så hörde jag ett annat språk. Ett vackert språk. Jag fattade ingenting av det som jag sa. Men det var oerhört vackert. Det var lite så här nästan poetiskt. Det var någonting som var så fint med det. Så jag talade kanske i, jag vet inte, 5 minuter. Och får bara titta på mig så här. Och så kände jag att det tog slut. Och jag blundade ju då. Och sen tittade jag upp. Och då framför mig så låg det en kvinna på knä och lyfte händerna. Tårarna strömmade ner för ögonen på henne. Så jag tittade, vad är det som händer? Och så ropar hon på engelska. Vad har du lärt dig mitt språk? Vad har du lärt dig mitt språk? Och jag tittade på henne och såg att hon är inte från varken Tyskland eller Sverige eller England. Så jag frågade, vilket språk? Farsi, sa hon. Du talade farsi. Du talade min dialekt på farsi. Och jag sa, ja, det hade inte jag planerat, sa jag. vad sa jag då? Och då stod hon upp och då bara, hon bara stod och hucklade och stod rätt och sa att du förstår inte, sa hon. Jag stod utanför den här lokalen och bad. Jag är muslim, sa hon. Jag bad en bön. Och bönen var den här. Om den kristna guden är den sanna guden, så måste den